finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss.
Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig.
Att så få sekunder kan förändra ens personlighet är en läxa i livet jag och min bror tidigt fick uppleva. På ett par ynka sekunder blir man någon helt annan.
Det är konstigt hur klart allt blir. Minnet ligger en så nära. Det är som att det var igår. Det är lätt att tro att man bara för att man är född i en travfamilj har fått allt serverat på ett silverfat. Jag är trött på den missundsamheten jag ibland möter. Och därför vill jag berätta vår historia.
Det har inte varit lätt alla gånger, men det har gjort oss starka tillsammans. Mitt namn är Rickard N. Skoglund.
Och mitt namn är Robert Skoglund och det här är vårt sommarprat.
Vår historia. Någon skakade om min kropp. Jag vaknade och såg min mamma. Man förstår direkt när det är någonting fel. Det är konstigt det där. Min farbror var också där. Jag kände knappt igen honom. Han var helt förstörd. Han såg nästan full ut. Mamma tittade på mig och Robert. Och sa det ord som kom att förändra mig. Jag tittade på henne. Och det var som om jag inte hörde någonting. Som orden fanns där, men jag förstod dem inte. Allt blev helt plötsligt så litet. Det var så litet utrymme och det var så varmt. Jag ville därifrån. Jag tittade ut och det var skymning. Den blå polislampan blinkade in genom fönstret och jag förstod att det föll aktivitet utanför, men fortfarande förstod jag inte varför. Alla grät och helt utom sig. Jag ville därifrån. Det går så snabbt att säga de där orden, men det tar så lång tid att förstå dem. Den 3 juli 2005 vaknade jag i en husvagn i Hoting. Jag väcks mitt i natten med orden. Det var en olycka. Pappa klarade sig inte.
Det är svårt att berätta hur man kände. Man föreställde sig olycksplatsen. Som en film i huvudet. Det var en kurva och de körde rätt in i skogen. In i mörkret. Om och om igen i mitt huvud. Och jag som funderade på att följa med, jag hade kunnat vara med i den bilen. Min farbror, Lars, kom in i husvagnen igen. Han sa att han skulle hjälpa oss genom allting. Det var det första han sa. Jag fick reda på att min farmor hade åkt in på sjukhuset. Sen kom det in en polis i husvagnen. Hon frågade hur det var. Vad trodde hon? Jag hade panik inombords. Det är som när man tappar luften och inte kan andas. Det kändes som att allt var så stilla runt om. Bara mitt panikslagna hjärta bultade hårt och snabbt. Paniken varade 10 minuter, sen lugnade man ner sig. Sen började det om igen. I husvagnen tog det inte lång tid förrän alla hade försvunnit. Vi skulle sova och ta resten dagen efter. Det tog någon timme, men jag somnade till slut. När jag vaknade trodde jag att jag hade drömt allting. De första sekunderna när man vaknar är allt så lugnt och sen kommer allt över en. Chocken att inse att det är verklighet, det är det värsta som finns. Det tog lång tid innan jag gick ut ur husvagnen. Jag minns att det närmaste kom in till oss. Vi ville köpa mat, men det gick inte att äta. Vi sov mest. Då och då vaknade vi upp, sen somnade vi igen. Man ville somna, så man slapp tänka på det. Vid lunch gick vi ut. När jag gick ut kändes det som att alla tittade på mig. Så var det säkert inte, men kändes så. Det var endast våra närmaste som vi pratade med. Jag ville se tidningarna, men det fick jag inte. Det stod i alla tidningar. Det finns en bild på internet om man söker på det. Jag gjorde det för något år sedan. Sen så lyckades jag trycka på den där bilden. Och så kom allt upp igen. Våra ponnyvagnar blev skrot i kraschen. Bilen var det ingen större fel på, men hästfinkan var ju halv. Att hästarna klarade sig är ett under. Vår farbror Hans hade skickat upp ett par bilar för att hämta oss. När vi skulle åka sa Lars att han skulle ta en annan väg så vi slapp åka, samma som pappa. Men den där vägen var avstängd. Jag visste inte vart det hade skett, men hela tiden satt jag och letade. Man ville inte se samtidigt som man inte kunde tänka på något annat.
Det var Hotingveckan. Det som var årets höjdpunkt för oss. En vecka varje år. Med mycket trav, fest och dans. Vi hade med oss två ponnyhästar som vi tävlat med på söndagen. Pappa skulle köra hem med dem och hämta två andra hästar. Han frågade oss om vi ville följa med. Men vi ville stanna kvar. Det var så roligt. Vi badade och fiskade. Ja, det känns som tiden så still i Hoting. Vi hade bråkat på morgonen, jag och pappa. Innan han åkte gick jag fram till honom och sa: förlåt pappa, jag menar inte det där. Jag var fortfarande väldigt arg på honom, men av någon underlig anledning kunde inte låta honom åka utan att bli vänner igen. Det var nästan som att jag kände att något skulle hända. Så åkte de. Olyckan skedde på eftermiddagen, men vi fick inte reda på det direkt. På kvällen var det alltid en fest för de aktiva. Lars och jag satt länge och pratade. Då säger han: ska du bli egen tränare kommer jag alltid hjälpa dig. Underligt att han säger en sån sak just då. När jag vaknade på morgonen var det varmt och hemskt, vilket gjorde det ännu mer påfrestande. Sen den där bilresan hem, 25 mil. Den enda gången i mitt liv jag kände mig riktigt hjälplös. Jag visste inte hur jag skulle bete mig. När vi kom hem träffade vi hela släkten. Tiden därifrån till begravningen var hemskt jobbig. Det är mycket som ska göras. Bestämma kista, ja, sådana saker.
Den sista dagen minns man ju, för när man vaknar så mitt i natten och får sån tragiskt besked, så är den sista dagen det första man tänker på. När vi kom dit, hem till pappa, 2 dagar efter olyckan, var det öppet hus och hela köket var fyllt med blommor. Det betydde mycket att träffa alla i släkten och hästarna. När jag kom hem fanns det tillräckligt med lugn runt om mig för att inse vad som hade hänt. Det enda som ekade mitt huvud var: jag kommer aldrig att börja skolan igen. Jag vill inte göra någonting. Bergsåga travbana hade en minnesstund för pappa. Flaggorna var på halvstång. Kuskarna defilerade utan hjälm. Och så spelade de ingen musik under hela tävlingsdagen. Vi satt längst upp på restaurangen och tittade ner på det bord han alltid satt. Där stod det ett tänt ljus och stolen var utdragen.
Mamma tog oss en psykolog en tid därefter. Jag, Robert och mamma satt i en soffa. Och framför oss var en kvinna med runda små glasögon. Hon satt där och tyckte en massa. Mamma och psykologen började prata om hästarna vad det ärvt. Hur de skulle vara för tungt ansvar för oss. Och att vi var alldeles för unga. De tyckte vi skulle sälja allihop. Jag ville inte sälja någonting. Inte en pryl. Just då ville jag inte släppa taget. Vi bad alla hästägare att ta kvar hästarna i träning. Så vi tränade dem själv hela sommaren. Och vann faktiskt en hel del lopp. Psykologen fick veta att de levde. Det var en oerhörd ilska inombords. Jag och Robert resas upp och gick ut. Och det var då jag bestämde mig för att satsa på travet. Jag tittade ut genom rutan och såg de svenska röda stugorna sischa förbi. En efter en. Skog, fält, hästhagar. Mamma satt och körde och Robert i framsätet. Det var en klump i magen som bet sig fast, vilket gjorde att jag var tvingad att röra på mig då och då. Sommaren var över och jag hade kommit in på travgymnasiet på Vången. Jag satt hela tiden och kollade på klockan. Man ville att tiden skulle gå långsamt för att man var så nervös inför att komma fram. Det var inte bara nervositet över nya skolan, klasskompisar och flytt. Jag visste inte hur folk skulle bete sig mot mig efter olyckan. Det går inte att undvika att hamna i centrum när man kommer från min familj och börjar på ett travgymnasium. Jag kände mig som Harry Potter som skulle åka till Hogwarts. Jag såg bara skogen och tittade ut, men snart så öppnade det sig om man fick se Alsensjön blänka. Vången ligger mitt emellan Östersund och Åre och det är fantastiskt vackert där. Överallt fanns vita staket som alla ringlade sig upp mot de röda stora husen. När jag kom dit hade jag inte en tanke på att säga hej då. Jag klev bara ur bilen. De hade kört mig hela vägen från Sundsvall till Vången och jag klev bara ur. Jag kom in i aulan och det var fullt av folk. Det var en scen längst ner. Jag gick längs stolsraderna. Det kändes som att alla iakttog mig. Viskade. Till slut hittade jag ett bekant ansikte och slog mig ner. Lärarna välkomnade oss.
Min speciallärare skickade ett brev till mig några veckor innan skolan skulle börja. Hon skrev att hon hade fått reda på vad som hade hänt och att hon fanns där som ett stöd för mig. Jag tror det var avgörande för att jag skulle börja skolan igen. Senare ringde min klassförståndare. Han undrade om jag ville att han skulle berätta för klassen vad som hade hänt. Antingen när jag var där eller innan jag kom. Jag ville inget av det. De flesta visste nog redan om det. Säg ingenting alls, sa jag. Han fortsatte och envisades med att berätta det. Han var rädd för att jag skulle bli retad för hästarna. Det är inte alltid så lätt att gilla hästar som gillar i grundskolan. Jag blev ganska mycket retad för dem. Det var ofta jag gick hem från skolan för att jag var så ledsen att vissa elever var på mig. Det var tyst i telefonen ett tag. Han hade rätt. Hade de retat mig då hade jag blivit knäckt. Jag minns hur det var när jag gick igenom dörren in i skolan. Alla tittade. Varje gång de beklagade sorgen insåg jag hur ledsen jag var. Men jag började 8:e klass och ingen retade mig för hästarna längre. Jag tror så fort jag kunde sitta upp som barn satte Ricka mig bakom en gunghäst i köket och så tävlade vi. Jämt satt vi där och övade segergester i längtan på att vinna ett riktigt lopp. Jag minns hur vi klippte dessa gunghästar och blev lika arga varje gång vi insåg att det inte växte ut igen. Julafton innebär alltid en massa resande. Mamma och pappa var skilda, så först var vi hos mormor med mamma. Det var ett fullt och hej med jultomte och massvis med julmat. Helt enligt tradition. Sånt man uppskattar nu som vuxen. Sen åkte vi till pappa och den släkten. Det var ingen tomte. Det delade vi bara ut klapparna som låg under granen. Men just den där julafton var lite speciell för mamma för också med pappa. Och det kom en tomte.
Kalle Anka hade precis slutat när pappa reser sig. Kom ut ska ni kolla på en sak. Vi gick ut och det snöade. Titta där, sa pappa. Och pekade mot vägen. I snöyran kom den tomte gående som en ponny i ett grimskaft. Det var Skepperöds Ikaros och han blev vår första ponnyhäst. Pappa hade haft den här ponnen i över en månad och gömt den för oss.
Jag såg den. Jag skulle fodra hästarna en gång. Så fick jag syn på ponnen och då frågade jag: vad är det för en häst? Då sa han att han bara skulle stå där ett par veckor. Pappa var sådan. Han kunde lura i oss vad som helst.
Ja. Han var snabbtänkt och höll masken bra. Vår pappa var killen som alltid låda på tränarmötena. Skämtade mycket och var ofta i centrum. Han var som den där viktigaste pusselbiten på en middag. Folk tyckte om honom. Men han sa ofta vad han tyckte och var väldigt rak. Det finns ingen som kan efterlikna honom. Han var ett original.
Han var riktig livsnjutare också. Han gillade att laga mat och det skulle vara god dryck till. Alltså någon husmanskost utan oxfilé skulle det vara. Jag minns att han ofta satt inne på sitt kontor om kvällarna och ringde samtal. Han ville vara själv då. Lika skämsam som han var på tränarmötena. Lika allvarlig var han när det gällde affärer. Rika och jag var nästan alltid med. Julafton, då jultomten kom till Skoglund, var jag 5 år och Rickard 7. Hela kvällen smög vi ut och pyssade med Skepparats Ikaros. Nu kunde vi klippa manen och svansen hur mycket vi ville, för den växte ju ut igen.
Under hela min uppväxt har jag och min bror tävlat mot varandra. Det har alltid varit konkurrens. Om han vann ett lopp, tänkte jag direkt, nu måste jag också vinna ett. Jag tror det här är ganska vanligt mellan syskon med få år emellan sig. Robert skulle köra en av ponnhästarna ett lopp på Östersund. Min skjuts till Vången gick tidigare och jag skulle missa loppet. I bilen pratade vi i telefon. Han var nervös. Den här ponnen var lite speciell, så jag sa till honom, korta käken 2 hål, 500 kvar. När Rom ringde igen efter loppet, sa han, jag gjorde som du sa, jag kortade käken. Han vann loppet och det var den första segern för honom efter olyckan. Jag hörde lyckan i min brors röst och för första gången spred sig även en lycka genom min kropp, istället för den där avundsjukan. Jag minns det här samtalet så väl, för jag kände att jag blev en bättre människa. Helt plötsligt var förutsättningarna förändrade för oss. Vi kom närmare när vi var svaga och blev starkare tillsammans.
Man blir nog mer tacksam för positiva saker i livet när det varit väldigt mörkt. Jag minns också samtalet. Vann jag? Vann Rickard också? Och vice versa. Ju bättre vänner vi är, desto mer vågar vi bråka, för vi vet vad vi har varandra. Vi är hemskt olika, men tycker oftast likadant. Vi uttryckte nog aldrig högt att vi skulle satsa på travet tillsammans. Det föll bara så naturligt. Jag hade 4 hästar kvar hemma i stallet när Ricka flyttade. Våra farbröder hjälpte mig varje dag efter skolan att träna dem. Men just då visste vi inte att en av dem skulle bli en av Sveriges bästa kallblod. Det var hästen som skulle förändra våra liv. Han heter Vildvitter.
Pappa och en kompis köpte Vildvitter som 2-åring. Han var väldigt lovande när han var 3 och började vinna lopp på en gång. Men Vildvitter, han var inte bara sugen på vinst utan sugen på det mesta. Och vi hade stora problem med att han betäckte hagar och hängde på staket. Till sist så skadade han sig och fick problem med en armbåge. Han blev sämre och sämre i travet. Han skulle egentligen gå till slakt, men det sköts upp och jag började träna honom. Den här gången på mitt sätt, trots att jag bara var 15 år. Jag gav honom tid och skrittade långa turer. Ja, till slut så vann han några lopp, men nu var det dags för mig att flytta till Vången. Och Vildvitter, han fick bli kvar i stallet. En helg bestämde vi oss för att sälja honom som ridhäst. Sagt och gjort sålde vi honom inte lång tid därefter.
Det dröjde 3 veckor, sen stod han där igen i sin box och käkade hö. Kvinnan som köpte honom hade verkligen försökt att knyta band med honom mellan löffärdarna, men det sist gav hon upp. Nu är han blivit av typ 100 gånger, ni får hämta honom. Så han telefonen en kväll. Jaha, tänkte vi. Han får komma hem igen. Efter ett tag blev jag trött på att bara gå och titta på honom i hagen. Jag började skritta honom långa turer. Precis som Rickard en gång har gjort. Och sedan började vi träna honom i en backe. Han skulle stärkas upp från grunden. Thomas Korvall hjälpte oss med balansering och till slut började travet se riktigt fint ut. Han kvalade i februari 2008. och den säsongen sprang han in 200 000 kronor. Men det var han fortfarande ingen häst utöver det normala, utan han var bara en bra häst. Jag visste inte ens om det fanns någon mer utveckling i honom, men han gick upp i klass.
Sommaren 2009 hade jag jobbat ett år hos Jan-Olof Persson. Under sommaren blev det lite sämre och sämre igen. Robert vann visserligen ett lopp på Dannero, men sen, starten därpå, var han riktigt dålig. Vi började tappa hoppet, ännu en gång. Men detta var innan vi insåg att han var tvungen att gå i ryggar. Han var ingen spetshäst. Några starter senare skulle vi ut med honom igen. På Bergsåkern den här gången i dubbelköpenförsök. Då ryckte vi skorna runt om för första gången och han galopperade från start. Men jag ställer honom igen och kör i kappfältet. Precis när jag ska gå ner på innerspår så faller hästen invändigt i galopp. Då har jag inget val än att sätta mig i andra spår. Sist utvändigt. Jag följer med i ryggar och till slut vinner vi loppet ändå. Om vi inte ryckt skorna, om man inte hade ställt sig, om jag inte kört offensivt så hade vi inte vunnit och då hade vi inte kommit till final. Det är mycket tillfälligheter som formar ens livsväg. Finalen var 2 veckor efter på Solänget. Det var V75 och det var 200 000 kronor i första pris.
Vi stod i stallet och tittade ut över Solängens stallbacke. Löften var tung och regnet hängde i löften. Skulle det börja regna kunde vi inte rycka skorna. Banan skulle bli för tung då. Detta sätter en oerhört nervositet igen eftersom man inte kan styra det. Regnet stannade som tur var i löften och vi kunde starta med de förutsättningarna vi hade planerat. Starten gick. Vilvitte fick rygg direkt. Sen var det bara att hålla koll på Lomestjärnen, den värsta konkurrenten. För han var avancerande hela tiden. Men jag trodde inte att det var sant när han gick i mål. In på upploppet är Vilvitter, den starkaste hästen. Han vinner loppet. Och jag och min bror vann tillsammans med honom vårt första V75-lopp.
Hela Vilvitter-processen har varit som bearbetning. Det var ljust i tunneln för oss när han vann kvalet. Det var då vi började tro på oss själva. Innan var vi pappas pojkar, men inga egentligen egna framgångar. Vi hade bara namnet. Sen en förpackning utan innehåll. Sen vinner Vilvitter V75-loppet. Det är en helt otrolig känsla. Efter loppet bubblade hela kroppen. Men då visste vi nog egentligen inte hur mycket vinsten skulle påverka oss. Pang, sa det bara. Dagen efter slog det till. Då ringde varenda tidning. Så var det konstant under en veckas tid. TV ville ha med oss i sina sändningar. Alla ville höra historien om de 2 unga killarna som vann på V75. Det var då man kände att det finns en möjlighet. Även om man drömt hela tiden så var den här vinsten som det startskottet. Utav alla dessa rubriker som jag läste var det en speciell som etsade sig fast på min hornhinna. Det kanske var enkelheten i sig som gjorde att jag hela tiden lutade mig tillbaka på orden Bröderna Skoglund, det är det här unga killarna som lovar mest.
2 saker har förändrat mitt liv. Det ena är olyckan och det andra är vinsten med Vilvitter. Efter det så fanns vi med på kartan. Vi tillsammans med Vilvitter. Det var han som gjorde att vi fick känslan av att det var möjligt att lyckas. Efter det kunde man inte vara osynlig.
Jag vet inte om man är för dum för att vara rädd för att misslyckas. Jag är helt övertygad om att vi kommer att bli några av de största. Det är inte många som går sin egen väg. Jag är lyckligt lottad att få välja mina egna vägar, trots att jag var tvingad att ta dem. Det är ingen som stått bakom mig. Självklart har jag och Robert fått viss hjälp, och den är jag väldigt tacksam för, men inte på samma sätt.
Jag har blivit så mycket starkare nu och hårdare. Nu tar jag tag i saker. Jag fixar allt med hästarna och verksamheten själv. Jag blev vuxen snabbt. Det bara blev så. Rickard har extremt driv och vill hela tiden framåt. Jag är mycket lugnare och koncentrerar mig mer på hästarna. Det blir en perfekt balans. Vi är tränarsöner, men det blev ingen större fördel för oss eftersom vi saknade någon bakom oss. Jag är stolt eftersom vi tog oss fram så snabbt, trots vår sorg. En sorg som nästan känns som ett handikapp, men det handikappet har gjort oss starkare.
Det är sjukt egentligen hur man kan klara av en sån här sak. Att det ens är möjligt att lägga ner din låda och stänga locket. Men en sak är säker. Tiden läker alla sår, men man får ärr. Jag tror att pappa skulle vara väldigt stolt om han tittade ner på oss från sin himmel. Det var ju det här han ville.
Till som andra vindarna bor, till rosa förgett mig ej. Jag plockar smultron vid vägens kant och träsen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gruset med tår.